Förgiftat område av Kjell Olof Bornemark. Uppläst av mig, Emil Ros Lindberg, för World Audio Publishing International. Kapitel 1. Den första befriande vindpusten började slita i dimslöjorna och han kunde ana solen bakom tjockan. Han hade stannat vid vägkanten och visste, trots att han endast kunde se ett tiotal meter framför sig, exakt var han befann sig. Byn slingrade sig som en sovande drake upp och ner för klipporna, som på sina ställen var över 80 meter höga och stupade brant ner i havet. Före avresan hade han ägnat ansenlig tid åt att memorera den karta som med viss överdrift utgavs för att vara byns stadsplan. Den hade kompletterats av en lokalt kunnig och samvetsgrann person som hade prickat in hotellen, pensionatet, polisstationen, de få affärerna, pubbarna, busshållplatserna och andra offentliga inrättningar, men som också hade bemödat sig om att rita in mindre påfallande eller ens allmänt kända ögonmärken. Han ville vara säker på att han kände till varje skrymsle, varje reträttväg, varje prång och varje gömställe lika bra eller bättre än någon av byns invånare. Kartan hade han lämnat kvar vid avresan. Vem som än undersökte hans bagage, och han var säker på att någon redan hade gjort det, skulle inte finna andra tillhörigheter än de som man förväntar sig hos en turist. Till höger om honom låg ängen. Han befann sig på ungefär samma höjd som fyren, vars mistlur fortsatte sitt bölande i 20 sekunders intervaller en knapp kilometer längre bort. Tjockan lättade snabbt och han förstod att byn snart åter skulle få gona sig i den överraskande försommarvärme som i april detta år välsignade Irland. Trots att det smärtade i högerfoten, oturligt nog hade den gamla skadan gått upp och han haltade lätt, steg han ned i diket och grep tag i en knotig gren från en ginstbuske för att hjälpa sig över det mer än meterhöga stängslet. Han behövde bara ta några steg in på ängen för att upptäcka den halvt sönderfrätta skylten. Varning. Förgiftat område. Löd den ännu läsbara texten. Han hade kommit rätt. Återvägen blev besvärligare. Ett moln av guldgula blommor föll över honom när han släppte taget om grenen och landade i diket. Han var tvungen att ta emot med båda armarna och var nära på att falla huvudstupa ned i modden. Taggtråden som toppade stängslet hade rivit upp en reva i byxorna och han svor lågmält. När han kom tillbaka till pensionatet skulle han be värdinnan om hjälp med revan. Innan dess måste han fundera ut en fullgod förklaring till skadegörelsen. Vägen sluttade allt brantare nedför och han började skymta de översta hustaken i den gamla bebyggelsen nere i den egentliga byn. Som grå, taggiga drakfjäll trängde de sig upp genom dimman. Villan framför honom däremot på tomten närmast ängen var av den moderna typ som välbärgade affärsmän från Clonmel eller Dublin på senare tid hade låtit uppföra åt sig i dessa trakter. Från deras tomter hade man en mils vid utsikt över det öppna havet och över fjordens mynning, ty det var en fjord av avsevärd längd med skarpa och ibland dramatiska konturer och inte bara en vik. Den bofasta befolkningen sökte lä för vinterstormarna i dalsänkorna längre inåt land och kurade under det mörka halvåret runt de dragiga koleldade öppna spisarna i fruktlösa försök att få upp innetemperaturen och kämpa ner den drypande fukten. Han stannade på något tiotal meters avstånd från villan och betraktade den nyfiket. Den skilde sig på ett anmärkningsvärt sätt från alla andra hus i grannskapet. Inte därför att den var byggd i tegel och inte heller på grund av dess storlek. I många avseenden var den ett modernt standardhus. Det var skogen av antenner på taket som förbryllade. Över hela tomten svajade en 30 meter hängantenn med det ena fästet i det fristående garaget och det andra i en ställning bredvid husets skorsten. När han gick några steg närmare för att läsa texten på grindskylten, som omtalade att ägaren var medlem i radioamatörernas internationella...